Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Du vet, när man var liten och byggde koja, man älskar ju det. Den känslan kan faktiskt infinna sig i de här hemlösa lägren ibland. Jag vet inte om någonsin kommer mer lita på en människa. Och så satt jag efter och tänkte, vad god, vad var det där? Och folk kommer, oh my god, det är så magiskt. Så det var egentligen bara pannkaka alltihopa.
Camilla Henemark har varit stjärnan i Army of Lovers. Uppburen popartist och fotomodell. Hon har också varit hemlös, självmordsbenägen, tvångsintagen på psykvård och levt på ekonomiskt existensminimum. Idag gästar Camilla mig i livshjulet för att prata om tre ämnen som gått hand i hand genom hennes liv. Ensamhet, hemlöshet och barnlöshet. Camilla lever idag i självvald ensamhet och åren av pandemin har gjort henne än mer isolerad. När jag bjöd in Camilla till att gästa mig i livshjulet var hon själv som ville prata om ensamheten och om meningen med livet utan barn. Under perioder har hon sovit på soffor hos vänner och bekanta och utomhus på parkbänkar eller i en trappuppgång. Idag bor Camilla i sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm och har daglig kontakt med sin mamma. Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livshjulet. Och veckans gäst, det är Camilla Henemark. Varmt välkommen, Camilla.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Idag mår jag bra.
Ja, det är en bra dag idag.
Det är en bra dag idag.
Mm. Och vi fick ju boka om här för att vi har haft lite otur med sjukdomar och sådär. Du blev magsjuk.
Nej, men alltså jag blev dubbelt magsjuk. Dubbelt. Alltså jag fick,
hur
först,
blir man dubbelt magsjuk? Jo, men
jag blev matförgiftad dagen före, kvällen före midsommarafton.
Mm.
Och så midsommarafton gick ju bort, det var ju bara jag och en hink i badrummet.
Mm.
Sen gick det några dagar och jag tänkte, nej, men gud vad trevligt, nu mår jag ju bra igen liksom. Så att, och då var all mat jag hade kvar från midsommar.
den skulle ner.
Ja visst, den här skagenröran och allt det där vad det var. Mm. Så att jag liksom, jag var glad ihåg. Jag tror att jag kände att det här kanske inte är så jättebra direkt efter magsjuka. Och det klart det inte var, så jag blev sjuk igen.
Mm.
Och efter en hel vecka så är jag, ska säga, rätt mörig.
Ja, men jag förstår det. Du, livet annars, kan du inte bara ge en hisspitch av dig?
En hisspitch.
Mm.
Just nu så håller jag på att vakna upp ur min puppa jag varit i ett par år. Jag började med min egen isolering, sitta hemma innan pandemin. Så jag märkte knappt att pandemin drog igång.
Mm.
Det kändes som att, jaha, oj, sitter alla andra också hemma, vad trevligt.
Mm.
Så jag var redan expert på att isolera mig. Så att idag kan jag säga att jag är på väg ut genom dörren. Jag står i farstun.
Spännande.
Mm, lite grann.
Och det väcker ju många frågor hos mig. Ett, varför fick du in isolering?
Jag blev rädd. Jag blev rädd för att hamna i depression igen. Och det var egentligen början på en ny depression. Jag blev rädd för människor, rädd för att bli utsatt för världen utanför. Jag blev helt plötsligt rädd bara. Jag ville inte träffa folk, ville inte ha kontakt med någon som kunde på något sätt göra mig, skada mig eller... Jag vet inte, jag klarar inte av kraven på att leva längre. För tillfället i alla fall kände jag så. Oh, bättre att bara stänga dörren och inte utsätta sig för något.
Vad var det som utlöste det?
Vet inte. Jag tror... Alltså det är jättesvårt. Jag har försökt att tänka efter vad som utlöste det. Både förra gången när jag gick ner djupt i en depression och den här gången. Jag tror att det handlar om att jag börjar fundera för mycket på min existens, varför och vad jag är på väg och vad jag ska göra. Och då räcker det med att jobbsituationer börjar krångla och så man tappar självkänsla, självförtroendet och här plötsligt kommer man ju inte på varför man lever överhuvudtaget.
Och hur har det varit de här åren då? Jag tänker, är man på väg i en depression att isolera sig och inte träffa människor?
Mm.
Att det inte jätteskönt. Borde hjälpa. Ja, säkert. Men det känns som att hur liksom tar man sig upp själv?
Alltså, det faran är att du fastnar i det och inte kommer tillbaka ut. Det märker jag, det är inte lätt att ta sig tillbaka ut i världen igen. Det är det inte. Men jag tyckte att jag behövde det här. Så att jag kan inte säga att det har gjort mig ont. Jag snarare skyddat mig och låt mig få läka lite grann. Jag behövde samla ihop mig och inte utsätta mig mer. För förra gången rusade jag bara vidare ut i världen. Så jag tror isoleringen var till för att slicka sår. Så att jag kunde spotta i nävarna och gå ut igen.
Mm. Och min andra fråga, vad är det som har gjort att du vill gå ut igen?
Ja, det kan man ju fråga sig. Jag är inte riktigt lika övertygad. Nästan varje morgon så undrar jag om jag tycker det är värt det, eller om jag bara ska ligga kvar i sängen och dra täcket över huvudet och inte vara med om någonting.
Vad innebär det rent konkret att ta klivet över tröskeln?
Alltså, det innebär ju att svara i telefon igen, sätta igång existens på sociala plattformar som jag totalt varit frånvarande från. Säga ja till saker.
Mm. Det är jag jätteglad för.
Ja, det är verkligen en sån här grej hade jag aldrig sagt ja till för ett år sedan.
Nej, för att när jag researchar inför den här intervjun så, du gjorde ju Petri ID här i våras.
Mm.
Och då medverkar ju du, men det var också till stor del ett program om dig.
Mm.
Och sen så är det 2018 och så bakåt som det finns lite.
Precis, för det var där alla locket på kan man säga.
Ja.
Nej, det har verkligen varit totalt tyst som sagt.
Mm.
Jag har inte yppat eller varit eller existerat.
Mm. Och när jag pratade med dig om den här intervjun så frågade jag så här, men vad skulle du vilja prata om? Och då var ju just ensamhet en av de sakerna.
Ja, jag har funderat så mycket på det sista tiden på ensamhet. Inte som att det liksom är något bara negativt. Jag är så van att vara ensam. Jag är en ensam figur. Som tycker om att vara ensam.
Mm.
Men jag vet inte. Det är en balansgång. För ensamhet är faktiskt farligt också.
Vad har den gjort för dig?
Ja, den har väl... Ja, men den har gjort mig skör på ett sätt. Den har gjort att jag blir mer och mer... Ja, men det är lite som att om man inte gör en sak ofta så tappar man rutinen och självsäkerheten i utförandet. Och så är det även när man socialiserar med människor, när man är ute, när man jobbar. Bara att komma hit idag var jättenervös. Jag kunde knappt sova i natt för att jag stressar över den här situationen. Spola tillbaka 10-20 år så skulle jag ju inte ens ägnat en tanke för en 5 minuter innan jag ska hit.
Du skulle stormat in och gjort din grej.
Ja, bara wow, flash, totalt utan någon... tanke på någonting mer än att det här går nog bra. Nu är jag så himla skraj att jag ska säga fel, jag ska bli bedömd av andra. Klarar jag det? Vill jag det?
Det är det som är fördelen med ett sånt här format, att du ser ingen annan. Det är du och jag här nu.
Alltså, det stämmer inte riktigt. Jag ser andra bakom när jag pratar.
Du
därför jag gillar det här med det. Ja, jag inte, inte så att jag fokuserar på att jag pratar ut i eten och men jag har nog känslan av att jag har en publik där ute.
Mm. Så här, jag kommer från en helg i Göteborg på Vi som älskar 90-talet festivalen.
Wow.
Och jag kan säga jag själv stod och hoppade i 9 timmar och dansade till alla de här 90-talshitsen. Och där hade ju du haft en självklar plats. Där hade du din publik. Det var 14 000 människor där. I helgen går av stoppen i Stockholm.
Oj då, Västman flyr stan.
Ja, lite så. Eller bara isolera dig hemma i helgen i alla fall. Nej, men så att, det har du ju verkligen. Och det är många som är nyfikna på dig. Men du har ju valt att hålla människor ifrån dig. Och till mig så sa du innan att ja, men då är det ingen som kan... Om man inte släpper in någon så är det ingen som kan överge mig.
Nej, precis. Lite så.
Mm. Men jag vet också att du har daglig, i alla fall nästan daglig kontakt med din mamma idag.
Ja, oh ja, flera gånger om dagen.
Ja. Ni gympar till Sofia tillsammans.
Ja. Nej, men mamma har fått Alzheimer. Mm. Min gullsam mamma. Och det är lite sorgligt, men det, jag, för att det är viktigt att vi har extra mycket kontakt nu, för att hennes värld är lite annorlunda. Så jag pratar med henne 4 gånger om dagen, ungefär, ibland mer. Och då börjar vi på morgonen, för att hon har fått för sig att jag då är i så dålig form. Så, och hon själv tränar ju väldigt mycket. 87 år gammal och tränar som en galning. Mm. Så hon ringer mig varje morgon och säger, nu kör vi till Sofia och jumpar. Fast jag fuskar ju då, jag tar ju upp lever och lägger den på sidan och så sitter jag och låtsas flämta med den lite. Men det är bra. Det håller både henne och mig i form.
Men ni har inte alltid haft en fin kontakt?
Jo, det har vi. Vi har alltid haft en bra kontakt, men vi har glidit isär.
Okay.
Har haft olika separata liv. Jag flyttade hemifrån så tidigt. Mm. Och sen gifte hon sig och fick liksom en hel familj med i det också. Så under några, kanske 10-20 år, så var det lite sporadiskt. Men vi har alltid haft kontakt, en bra kontakt. Men jag har bara inte sett så mycket, hört så mycket. Men nu gör vi det verkligen.
Mm. Och hur ser en dag i ditt liv ut?
En dag i mitt liv är ganska tråkig. Eller det är det inte, jag tycker den är kul. Jag går upp ganska regelbundet så här 8:30 ungefär. Och sen har jag då en radda med poddar som jag måste ta mig igenom.
Mm.
Så att jag kan väl säga att jag lyssnar på sammanlagt 8 poddar om dagen.
Oj,
8-10 poddar om dagen, minst. Alltså det kan till och bli med mer. Jag lyssnar egentligen genom hela dagen eftersom jag är ensam.
Vad gör du under tiden då? Kan det vara när du städar? Eller?
Ja, det beror på vad jag lyssnar på. Ibland lyssnar jag på lite mer avancerade, där man måste koncentrera sig på vad man lyssnar på. Sen lyssnar jag väldigt mycket på recaps av reality. Mm. Det är liksom 80% av tiden lyssnar jag på recaps på allt ifrån Housewives till bara så här reality skräp 90 Day Fiancé.
Mm.
Bara det går ju liksom en halv dag åt.
Ja, men du, ja, för du tittar ju mycket på reality.
Sen tittar jag på reality, precis. Poddarna, och så tittar jag, först tittar jag på, och sen så analyserar jag ner till partiklar.
Ja.
Och det finns en hel community där ute som är av ganska så här intellektuella människor som ägnar sig åt den här hobbyn.
Mm.
Det är en konstig värld. Ja. Jag älskar den.
Och jobbar?
Ja,
gör du det?
Det tycker jag är mitt jobb.
Ja.
Nej, jag jobbar inte, eller har inte gjort. Först för att jag har varit ganska sjuk faktiskt. Jag fick problem med hjärtat. Nästan så jag var på väg att operera hjärtat ett tag. Och se om det kanske blir av ändå här. Mm. Sen har jag ju diabetes, som jag också fått reglera lite bättre. Men den har blivit bättre. Så jag har inte varit fysiskt i form. Och sen också, jag låg verkligen ner efter. Jag var verkligen, jag märkte ju dålig form jag var när jag var med i Biggest Loser.
Mm.
Och
vilket år var det nu?
Det var väl, vad kan det vara, 2016-17.
Uh-huh.
Någonstans där var det. Alltså för det första upptäckte jag att jag kan inte träna. Jag vet inte ens, min hjärna har någon störning som gör att jag inte kan fokusera på träningen.
ADHD kallas det.
Ja, det är väl det. Ja, men alltså, det är riktigt komiskt. Alltså, jag vet, han stackars tränaren där. Han,
Mårten.
Jag har förträngt hela den här resan, kan jag ju säga. Men alltså, han liksom, här har roddmaskinen, va? Och så gör det 20 gånger. Och så vänder han sig om och går därifrån. Och så vänder han sig tillbaka. Och så sitter jag och stirrar ut i luften. Och så, vad hände? Hur många har du gjort? Jag har ingen aning. Men vad hände? Vad tog du väg? Nej, jag vet inte. Jag liksom börjar och så ser en klisterlapp på maskinen och så ska jag pilla på den. Och sen plötsligt har jag glömt att jag höll på med någonting annat. Det är bara, jag kan inte fokusera på såna där saker som jag tycker är tråkigt.
Men det är ju typiskt, för du och jag delar ju diagnos.
Ja.
Det är typiskt ADHD. Nu har jag en lätt form.
Ja.
Hur ser din ut?
Ja, men jag har ju kombinationen Asperger också.
Ja.
Det gör ju att det blir liksom en lite knaskombo på den.
Där är ju träning i och för sig en viktig medicin.
Så grejen om jag bara kunde hitta nyckeln till hur jag ska träna, jag vet inte. Alltså jag tror att jag prövar på alla former som finns.
Mm.
Men jag kommer tillbaka till, jag måste alltid på något sätt behålla intresset i själva träningen, så allting som är monotomt går ju bort direkt.
Mm. Då är inte du en fan av långa promenader med podd?
Nej, ja, det, jag tänkte jag ska börja och promenera. Men varje gång jag gör det så går jag ut och sen så blir jag lite så här färdena när jag hittar någon blomma och sitter och doftar på under en ek istället. Bara helt glömt att jag skulle promenera.
Hur mår du då? Jag tänker med hjärtat och diabetesen och psyket.
Lite matt efter den här veckan, men nej, jag mår faktiskt oförskämt bra.
Mm.
Jag är oerhört lättad över att det var inte så svårt att ta sig ut som jag trodde i början av året. Men jag är fortfarande lite skrämd. Det svåraste är att komma ut. Mm. När jag väl är ute så rullar det på. Mm. Men det är svårt att komma ut.
Vad skulle du vilja hända nu? När du så här tar klivet ut. Här är jag. Jag är redo att, nu gör jag inom citationstecken, börja leva igen.
Jag vet
tillsammans med andra.
Ja, alltså jag kan säga att jag har haft extremt bra koll på vad som händer ute i världen under den här pandemin. Jag tror bättre än många andra. För att jag har redan varit inne på att sitta hemma och övervaka världen som en fluga på väggen. Så för mig fortsätter det här livet, så att jag känner att jag har inte så svårt att kliva ut i världen. För jag vet vad som händer där ute. Jag vet vad som finns där. Mm. Och jag är förberedd den här gången. Jag känner att jag är förberedd.
Mm.
Så jag är öppen för förslag.
Och när du säger förberedd den här gången, var du inte det förra gången du mådde
då? Nej, fy faro. Jag var ju sånt mentalt och fysiskt, framförallt mentalt dåligt skick när jag gjorde de här, både Biggest Loser och Farmer VIP som var en ren mardröm för mig.
Mm.
Och det var jag än gjorde, jag kommer ihåg det sista uppträdandet jag gjorde, det var Lucia-tåg, jag skulle vara Lucia. Och jag var så stressad så att jag började kräka, så jag bara hade ångest. Jag försökte dricka någonting för att bli av med det, ingenting gick. Så alltihopa, och liksom jag stapplade in och ramlade upp och tända eld på mig själv. Det var som en riktig katastrofgrej. Och mitt i allt så började jag skrika, jag är död, skrek jag i mikrofonen, jag vet inte ens vad som är.
Lucia står och skriker att hon är död.
Ja, jag vet inte. Alltså, så det, ibland när jag kommer till den här punkten, som, där jag liksom känner att, då blir jag väldigt, alltså jag är inte galen, jag är så extremt medveten om vad jag gör, men samtidigt så står jag lite Tourettes-artat utanför mig själv och hör mig själv göra bort mig.
Mm.
Det var lite det som hände på Kristallen.
Ja, just det. Med Anna Anka. Har ni pratat ut om det där?
Nej, jag tror inte hon vill ha med mig att göra faktiskt. Jag känns att det är lite ömsesidigt kanske.
Ja. Det var alltså, en parentes i livet.
Ja, det var en parentes. Alltså, det var liksom någonting som skedde i mitt huvud och det bara ploppade ut. Och
om det är någon som inte som lyssnar på det här som inte förstår vad okay. Vi pratar om. Nej, jag förstår. Dra det kort.
Jag kan dra det kort. Det är så hemskt. Nej, men jag var på väg till Kristallengalan för att fira de här programsuccéerna som jag då hade varit med i Biggest Loser och Farmen.
Mm.
Och jag kände redan att bara återse de här människorna som jag hade varit med, som sett mina sämsta sidor, som jag kände det. Jag hade ångest för att ta mig dit. Så inte ätit någonting. Och så kom jag dit och det var för sent, det var svårt att få en taxi. Jag bara, ingen mat. Bara häller i mig 3-4 glas vin där. Jag kastade mig in i salen, hamnade på så 8:e rad och framför mig sitter Alexander Bard som jag inte har sett på evigheter och som jag har 1000 saker att säga till.
Hälsar ni?
Nej, han stirrar bara rakt fram.
Mm.
Och sen så, i alla fall så kommer då så de här Hollywoodfruarna in på scen med Montazami och Anna Anka och de här. Och då har hon precis lyssnat på någon radiointervju där hon yrade någonting om att hon hade lärt sig amerikanska när hon kom till USA på 3 veckor och minns han. Men hon förstod inte de här flyktingarna som inte kunde lära sig svenska när de kom till Sverige.
Mm.
Och då kände jag så här, oh my god, du pratar ju inte ens svenska. Ja, i alla fall, det var ju kanske inte så smart då när jag skrek till. När hon började prata en sån här skånsk-engelska. Så prata svenska, skrek jag.
För alla hade inte bakgrunden att du hade lyssnat på.
Nej, det var ju ingen som hade bakgrunden. Det var ju bara i mitt huvud allt ja. Det här var. Så att det var ju så, alla tittade på mig som, okej. Okay. Det var tystnad liksom i hela cirkus och sen kom det 2 vakter och bad mig gå därifrån.
Var det för att de kände att nej, men du var överförfriskad?
Nej då, jag, det tror jag inte någon ens tänkte på. För jag var inte så överförfriskad. Jag gjorde ingenting annat. Det var inte så att jag ställde mig upp och viftade och skrek flera saker. Jag skrek bara en sak och sen var jag tyst. Men det var så, det landade så jävla hårt.
Och så liksom all press i hela Sverige var där och bevakade.
Och alla, hela cirkus stirrade liksom.
Det gäller att välja sina tillfällen.
Ja, det gjorde jag verkligen.
Men det kan jag känna, för jag har väl inte Tourette eller mundiarré så. Men det kommer saker som många blir så här förvånade. Man tycker att men Anna, hon är en väldigt behaglig person. Men sen så, det finns ju en privat sida av mig också, hoppsan. Och nu är ju inte jag offentlig, men det där skulle... Alltså jag kan se hur det kan hända, det är ingen... Det kan hända fler personer än
det
dig liksom.
Det skulle då kunna hända fler personer än mig, men
det var så typiskt att det var du just då.
Ja, det var så typiskt. Och just då, alla omständigheterna var så perfekta för att göra bort sig bara.
Ja.
Och jag insåg där, precis redan där, så kände jag, nej, nu har jag gått för långt. Jag får inte göra det den här gången. Jag mår för dåligt. Ja. Jag kan inte kontrollera mig själv längre. Det spruttar ur saker ur mig som jag inte riktigt kan försvara. Så jag åkte hem och sen bestämde jag bara, nu...
Det var
nu,
det som
out.
Var tillfället.
Ja. Sen var det ju så att jag hade grejer inbokade och folk var lite sådär darriga på manschetten och jobbade med mig lite direkt efter.
Det är också så typiskt Sverige. Man säger en sak, man gör bort sig en gång
och så
blir man cancelled. Ja, exakt.
Men jag tänkte så här, jag var så oerhört tacksam att jag inte... Att jag var mörkhyad och att hon var blond. För tänk om jag hade varit blond och hon mörkhyad. Och jag skrek prata svenska.
Ja.
Oavsett sammanhang så hade det inte sett bra ut.
Nej.
Då hade jag blivit cancelad på riktigt.
Ja, den hade inte varit bra. Har du blivit utsatt för mycket rasism?
Ja, det har jag väl. Både ja och nej. Jag har blivit utsatt. Alltså, man blir det hela tiden. Det finns en underliggande rasism hela tiden.
Mm.
Den känner du av. Den kommer du aldrig undan och den finns med dig. Som ett spöke i en hela tiden. För man känner att man inte riktigt har samma förutsättningar ibland. Och att man framförallt inte ses med jämbördiga ögon. Det gör man inte.
Och då
man förväntas också leva upp till en massa saker som man inte kanske känner att man gör. Speciellt i rollen som invandrare, med citattecken, så förväntas du leva upp till en massa saker. Och det är... Jag tycker det är rasism.
Exakt, invandrare, citattecken, för du är ju inte invandrare.
Nej, dessutom.
Du har en mamma som är född i Sverige och en pappa som är född i...
Han är född i Nigeria och har bott nästan hela sitt liv i England. Och då han var invandrare i England. Men han bodde ju inte i Sverige, så jag var inte påverkad av hans kultur här i Sverige.
Nej.
Jag växte ju upp med svensk kultur.
Ja, men exakt. Men det som också är att du har ju under hela... nästan ditt liv också varit väldigt erkänd för att vara snygg. Nej, men det har ju varit, du kallades ju liksom the queen och att du var liksom drottningen av Army of Lovers, det var, har ju det är ingen ful person som hade stått där, tänker jag då, med mina fördomar.
Ja, men det stämmer väl. Stämmer väl.
Ja. Hur mycket fördelar har du dragit av det?
Jag har dragit mycket fördelar utav det, såklart. Men det gör man ju. Ser man bra ut så får man en massa fördelar. Men jag har aldrig hängt upp mitt självförtroende på mitt utseende. För att jag började inte... När jag gick i skolan, jag var inte den söta tjejen i klassen. Jag var verkligen fulast i klassen. Jag var näst fulast, var det någon som sa en gång.
Det fanns en fulare.
Ingvar var fulare, var någon som sa. Okej. Men... så att det fanns inte, idealen fanns inte, men det fanns inga bruna Barbie-dockor helt enkelt.
Nej.
Så att jag växte inte upp med att bygga upp mitt självförtroende på mitt utseende. Så när jag började jobba som modell, jag bara snubblade in på ett bananskal, så tyckte jag det var ett toppenkul jobb. För att det var kreativt, inte för att jag tyckte att jag var snygg. Jag har aldrig sett mig själv, jag är inte fåfäng på något sätt, jag är nästan... pinsamt ofåfäng, för att jag borde vara lite noggrannare med... Och nej, det borde jag inte alls det förresten. Jag tycker det är inte så jävla intressant med folk som bara är snygga.
Nej.
Nej, det skulle jag aldrig vilja vara.
Man kommer en liten bit på det kanske.
Man kommer ganska långt på det, men jag tror inte man känner att man förtjänar det på samma sätt.
Mm.
Det tror jag, det är en fälla att se för bra ut också. För att det är lätt att luta sig mot det. Och sen ändå känner du innerst inne att det enda jag är snygg. Jag är egentligen inte bra på någonting annat. Det tror jag inte självförtroendet mår så bra av, fast du är snygg. Du vet att du bara är snygg. Och då säger jag bara, för att det är klart att det är en tillgång. Men det är en ganska ihålig tillgång.
Det är ju också en tillgång som... värdet urholkas med
värdet,
år.
Ja, exakt, dessutom. Ja. Så är det verkligen en säck som töms och inte fylls på.
Ja.
Konto som inte ökar i värde.
Ja. Du, vad var det där 2016-2017 som föranledde att du gick ner i en sån djup depression och mådde så dåligt? Jag tänker ju bara... Och det handlar väl om, liksom, jag är född 1982.
Mm.
Jag har ju liksom vuxit upp med Army of Lovers. Men sen så, när jag blev vuxen, säger jag, innan citationstecken. Det som man minns, det är ju också den här boken som skrevs. Som du har sagt att, ja, men den där kommer jag få leva med jämt. Ja. För den tas upp jämt. Och även i den här intervjun.
Ja, naturligtvis.
Men hur har den påverkat? Var den en stor påverkan?
Ja, det var det också förstås. För det var jag en... gjorde, så var det enda det handlade om. Jag kunde aldrig veta om jag blev erbjuden ett jobb eller någon situation att göra någonting, om det handlade om mina meriter eller om det handlade om att man bara ville äta en bit av den där kakan. Så det urholkade också självförtroendet, för jag visste ju aldrig vilka premisser är jag här nu. Jaha, okej, nu vill bara veta mer om det, okej, då förstår jag. Så det kändes så meningslöst.
Mm.
Och göra någonting, för jag visste liksom inte varför jag är här.
Men du la ju också hyfsat mycket locket på.
Oh, ja. Det kan man säga.
Ja. Och sen så skrev du en bok.
Ja, men det är ju
tillsammans den, med Karina Nunstedt.
Den boken började jag skriva på innan den här boken kom ut.
Ja.
Eller jag hade påbörjat den då. Den var inte skriven och utgiven. Så att den fick jag liksom skjuta på lite grann på grund av det här. Och det var i och för sig bara bra, för då kunde jag få med mycket mer, och vi hade gott om tid, och jag och Karina fick liksom lugn och ro att jobba också.
Mm. Och det arbetet med den boken har väl resulterat också i en fin vänskap mellan er.
Mm. Hon är en underbar människa.
Mm. Hur ser din vänskapskrets ut idag?
Alltså den är verkligen konstig, för att jag har vänner som jag bara umgås med online, kan man väl säga, på ett sätt. Som delar mina intressen med reality och Marvel. Men det är en värld. Där har jag några vänner.
Mm.
Och det är inga riktiga vänner. Jag träffar dem ju inte i verkliga livet. Sen umgås med mina grannar mest, kan jag väl säga. Och förutom det så har jag väl kanske en eller två vänner som jag alltid har kontakter med. Fast jag har inte så stort behov av att umgås. Jag är ingen så här bästis. Eller så här. Jag är mig själv som bästis.
Ja.
Jag och mina mjukisdjur.
Och när du tittar tillbaka på det livet som du har levt, vad tänker du då?
Ja. Jag ska faktiskt ta och läsa om min bok. Hade jag tänkt i sommar. För att man glömmer mycket, och man kommer inte ihåg vad som kom med och inte heller i boken. För att det är mycket som inte kommer med.
Finns det en uppföljning?
Det finns en plan på en uppföljning, ja.
Mm.
Det finns lite tanke på det. Men det är ju... Alltså när man läser, man får ett annat perspektiv. Därför att alla borde skriva sina memoarer. För att du får ett helt perspektiv. Du ställer dig utanför och tittar på ditt liv.
Ja, det förstår jag. Du kände ju också att du ville prata om att leva utan barn. Och om meningen med livet utan barn.
Ja, för det är en sån sak. Jag fyller ju 58 här nu.
Mm.
Och då, jag har inte egentligen så mycket tidigare funderat på... Jag har liksom bara kalkylerat bort barn. Men nu känner jag att det har ju en djupare mening med barn. Så det är inte bara ord när folk säger det, utan du får ju ett existensberättigande som är... ovärderligt, det som är så självklart och naturligt. Du existerar för att ta hand om den här individen, och du är liksom kopplad i ett led.
Mm.
Och när man klipper den kedjan och inte har ett led, jag har ju heller inga syskon, så jag har inte några syskonbarn eller någonting, och min mamma är som sagt var gammal och snart borta, så jag är verkligen ensam. Jag har ingen familj, jag har absolut ingen familj. Och det är nästan lite knäppt att jag insåg också nu att jag heter ju Henemark. Och det är bara jag som heter Henemark på hela jorden nu. Jag är den enda som heter, när jag dör så försvinner namnet. Det är också en konstig känsla. Jag står själv kvar med mitt legacy utan att kunna lämna vidare någonstans.
Mm. Hur kommer det sig att du räknade bort barn, tror du?
Ja, det var en massa omständigheter. Först hade jag inte tid, det bara flaxade runt och karriären tog sitt. Och sen så, jag var ihop med Johan Renck då. Och sen så blev jag gravid och vi bestämde oss för att behålla barnet och började planera för det också.
Mm.
Men sen så hände det massa saker. Jag spelade utomhusteater och det regnade hela sommaren. Och det var så här tidstypiska kläder som var så blöta och aldrig torkade. Och, ja, det var jag fick lunginflammation.
Mm.
Och fick ett missfall, ganska sent missfall. Och efter det var det svårt att reparera förhållandet. Johan var på turné, jag var på turné.
Vi var liksom... Han slog väl igenom och han var ju inte känd när ni blev ihop.
Nej, han var helt okänd.
Ja, han blev ju stackarbo när ni var ihop.
Ja, stämmer.
Mm. Och då tänker jag som har två barn, som också hade en otrolig skräck för missfall. Jag var inte heller, jag längtade inte efter barn när jag blev gravid. Det var också oplanerat. Men sekunden jag blev gravid så var det så självklart liksom.
Mm.
Och jag kan ju inte, jag vet ju inte, men jag tänker att om jag hade fått ett missfall ganska sent så hade jag nog blivit lite manisk. Att så här, då vet jag vad jag hade i mig och vad jag liksom...
Men när du väl bestämt dig för att behålla ett barn, då börjar ju massa känslor och tankar i kroppen. Och
ja.
Det är ju liksom ett life commitment, så att hela... Ditt sätt att känna, tänka och fungera ställer in sig på den här uppgiften.
Mm.
Och sen när den bara inte finns så blir det... Tomhet är inte rätt ord, utan det blir nästan ett vakuum.
Mm.
Av något som var så självklart som du hade liksom ställt dig in i. Och det är en väldigt konstig känsla. Jag vill inte säga att det är sorg. Och så, för det är inte så enkelt som sorg. Sorg är att ha någonting, förlora någonting och sörja det.
Mm.
Här är det mer som att...
Det är existentiellt. På något
sätt. Det är existentiellt. Du har liksom ställt dig in på någonting som bara inte existerar. Och då blir du väldigt vilsen och undrar, varför existerar jag nu? Det här var ju liksom hela grejen. Nu skulle jag ju... Varför? Och sen fortsätter den här känslan att finnas kvar igen, att du måste någonstans hitta något annat att existera för. Eller, det går inte att gå tillbaka riktigt.
Mm. Och vad hittade du då?
Nej, jag har inte hittat något. Jag vet inte om det är någon, det är ingen sorg sådär, något sorg av ett förlorat barn eller så. Det är mer en vilsenhet i, vad är meningen med livet för mig nu? Varför fortsätter jag att leva? Jag kan lika väl dö imorgon. Det är ju ingen som kommer sakna mig liksom. Det är inte så att någonting står och faller på mig och ingen är beroende av mig eller någonting. Jag har inget existensberättande. Jag skulle lika väl kunna försvinna.
Mm.
Det är inte så skön känsla.
Är det så du tänker?
Nej, det är så det är. Det är ju ett faktum. Det är inte ens... Det är bara konstaterat, så är det. Det gäller bara att hitta en mening med det. Det gäller bara att hitta meningen i det ändå, trots att det känns som att det inte finns någon.
Och när du vaknar på morgonen, vad är det som gör att du känner, ja, men nu tar jag mig an den här dagen?
Men ibland kan det vara en sån enkel sak som att hjälpa andra människor. Det kan vara jättesmå saker. Jag har haft en kompis som har cancer till exempel nu. Och att orka ta alla de här samtalen. Och han sa till mig, ja, men jag känner mig så jobbig, ingen orkar med min cancer. Men, så här, ja, men du fattar inte, jag gör inte det här för din skull bara, jag gör det här för min skull. Jag mår förbannat bra av att vara behövd och att jag somnar gott när jag vet att jag har gjort någonting som är viktigt för dig. Mm. För då, det gör mig viktig.
Mm. Mm. Ja, men lycka på riktigt är ju att ge vidare och
det låter
vidra.
Så banalt. Klyschigt, ja. Inte klok, men det är ju sant. Alla sanningar är klyschor.
Ja. Jag tänker att du pratar med alla din mamma fyra gånger om dagen och är där för henne.
Mm.
Hon är ju alltså lite omvänt nästan som ditt barn nu. För ja, du tar ju hand om henne.
Ja, det är faktiskt så.
Ja. Men efter det missfallet, skapades det en rädsla att försöka bli gravid igen? Eller var det...
I början gjorde det. I början kände jag att jag var inte redo att ta en ny besvikelse. Jag var så inställd på att det skulle bli en besvikelse. Så att inställningen var inte att jag försöker igen och så blir det bra. Inställningen var, jag måste vänta ett tag innan jag försöker igen och misslyckas igen.
Mm.
För jag var inte redo att ta ett misslyckande igen. Så då sköt jag på det tills det var för sent istället.
Mm. Har du levt relationer med män som har velat ha barn, men där du har...
Tycker jämt att de vill ha barn. Alltså, när ska de sluta tjata?
Jag är 58 nu. Nu får ni sluta tjata.
Ja, jag vet. Det är helt bizarrt. Senast idag. Senast i morse. Kan du inte skaffa barn med mig?
Men du lever själv idag? Eller lever du med någon?
Nej, jag lever själv.
Mm. Och hur bor du?
Jag bor i en liten etta.
I Stockholm?
I Stockholm.
Mm. Och i perioder så har ju du inte haft ett boende.
Mm.
Utan bott runt på soffor och även ute.
Ja.
Hur hamnade du i hemlöshet?
Alltså det började med att jag sålde min lägenhet. Och sen så hade jag väl en tanke på att köpa en ny lägenhet. Men jag var så rotlös. Jag var liksom, ville inte vara kvar i Sverige. Jag kände att jag ville byta hela livet. Så att jag började resa och försöka hitta någonstans och ta vägen bara. Och sen snurrade jag runt så ett år och brände alla pengarna.
Mm.
Och sen, jag hade väl lite pengar kvar när jag kom hem. Men jag kunde ändå inte bestämma för jag skulle ta vägen. Jag hade liksom släppt alla trådar här hemma. Så jag bara irrade runt till pengarna var slut. Och sen så jag hyrde andra hand både här och där. Och jag bodde på massa ställen. Men, och på hotell. Månad på hotell, det kostar pengar.
Ja, shit.
Mm-hmm. Så sen insåg jag att jag inte ville leva längre. Och då betyder pengarna ingenting. Och då betyder det inte att skaffa ett hem någonting heller. Men sen gick jag, dagarna bara gick. Jag kunde inte hitta. Jag satte datum och så närmare. Jag höll på sådär. Fram och tillbaka. Och helt plötsligt så var jag bara rotlös. Och sov en här och där. Och när pengarna var slut så... Man pallar ju inte sova på soffor särskilt länge. Och hemma hos kompisar. Därför att du är i en underdånig situation som är oerhört kränkande. Och mår du dessutom dåligt. Och folk behandlar det nedlåtande. Då, det går inte ihop. Då sover du hellre i en buske, det kan jag säga.
Mm.
Det är inte så hemskt att vara uteliggare som det låter. När vädret är bra så finns det en hel community där ute som är ganska mysig. Du vet, när man var liten och byggde koja, man älskar ju det.
Mm.
Den känslan kan faktiskt infinna sig i de här hemlösa lägren ibland. Alltså man ser om varandra. Man juxar ihop det med lite mat och får till det lite grann där och pyntar med någonting man hittar på en soptipp för att göra lite mysigt i tältet. Alltså det är inte så sorgligt och negativt som det låter. Så i Sverige, vi har ju ganska, vad ska jag säga, vi inte som var hemlösa i Indien på gatan, det är något helt annat.
Mm.
Då svälter du, det gör du ju inte här. Det som jag tyckte var jobbigt, det var den kriminella biten. För jag klarar inte av kriminalitet.
Nej.
Det är det negativa.
Att man tog saker.
Ja, folk stjäl av en hela tiden. Och kvinnor är extra utsatta för allting. Du är nästan alltid konstant rädd när du är hemlös som kvinna. Du måste ha en koll på dig. De blir väldigt skadade, kvinnorna i den världen.
Jag tänker, dels att bli av med sina saker, men också sexuella övergrepp.
Ja.
Den typen av...
Ja. Hot, våld.
Ja, var du med om någonting?
Ja, det var jag. Alltså, egentligen inte, för jag är ju så... De retar mig lite grann där, måste jag säga. folket på gatan för att jag var så jävla divig. För det första så, det fanns ingen hemlös person som släpade på så mycket resväskor. Alla de här går ju med så här praktiska grejer. Jag gick liksom med så här resväskor, dyra väskor som jag rullade liksom. Inte Louis Vuitton men nära på. Mm. Du vet liksom, så ser inte en hemlös ut. Och jag var alltid välklädd och liksom ledde lite både på gatan, men jag kunde också gå in och sätta mig i hotellobbyen fast jag inte hade råd att ta hotellrummet och ta mina sista pengar till en kopp te bara för att känna civilisation.
Uh-huh.
Men samtidigt så, och sen inte ha pengar till att sova. Alltså inte pengar till ett härbärge ens uh-huh. en gång.
Kostar det på härbärgen?
Ja, det gör det. Det är inte gratis. Om du har, det beror på, du kan ju få speciella liksom, där du får, där socialen betalar härbärgen.
Just det.
Mm. Men annars så kostar det, då kostar det väl 200 kanske. Det var väldigt olika. En del kunde vara, det finns nivåer på de här också.
Och då kostar det 200, då får man sova och
mat. Och precis.
Ja, okej. Okay. Och du höll dig mycket i Vasastan där du uppvuxen.
Mm.
Ja. Och då kan vi prata, då skulle du kunna ligga, man skulle kunna hitta dig på en parkbänk i Vasaparken typ.
Mm, fast det är inget bra ställe.
Nej, okej. Okay.
Jag tänker inte ens avslöja alla toppställen som finns i Vasastan för en hemlös. Det finns jättebra ställen. Ja. Alltså vi glömmer bort, det finns skyddsrum. Ja. Det finns, om du kan alla koder och så här, så kan du ta dig in på en massa ställen där du kan liksom övernatta. Tvättstugor är ju fantastiska för där har du ju både tillgång till att tvätta dig och duscha och liksom, det är varmt i tvättstugor också på vintern, är tvättstugan toppen.
Hur länge var du hemlös?
Jag kan säga att jag var hemlös 1,5 år. Som jag kan säga inte hade någon adress. Mm. Och där jag liksom inte hyrde någonting någonstans utan bara hoppade runt.
Och hur tog du dig ifrån hemlösheten?
Alltså, det är inte så att jag var tvingad att vara kvar. Man är inte tvingad i Sverige att vara hemlös. Egentligen inte. Om du så här, socialt sköter det, för jag har ju inget missbruksproblem eller något sånt där. Så att om du socialt sköter det och inte är psykiskt sjuk mer än att du mår dåligt.
För det är ju en vanlig uppfattning att man antingen är psykiskt sjuk eller missbrukare.
Ja, men de hemlös. Sakerna gör ju att du blir hemlös.
Mm.
Men för att ta det därifrån så är det de bitarna du måste ta hand om. Du måste ta hand om din psykiska hälsa. Därifrån kan du liksom lyfta tillbaka. Men det är ju, du måste ju vilja. Jag ville inte ha ett hem. Jag var inte, om någon hade kommit och sagt, här har du nyckeln till en trea på Strandvägen, så hade jag sagt, kan jag ställa mina grejer där?
det var någon gång.
Ja, faktiskt.
Blev ditt mission, var det på något sätt en tillvaro du tyckte om, att ha ett mission för dagen, att hitta någonstans och sova, hitta någonting att äta, att ja, det blev liksom meningen med livet.
Exakt, det är det som är det intressanta när du lever för dagen. Det är ju att det tar bort en del av depressionen, för du har en mission direkt när du vaknar. Det, vad ska jag ta vägen, vad ska jag sova i natt, vad ska jag få ta på mat, vilka ska jag träffa för att, alltså det är ett liv som är som ett jobb. Mm. Så att du blir fokuserad på att ta det fram. Det är liksom dagens jobb.
Ja, det tänker jag. Det pratar man ju så mycket om. Att vi i Sverige har det så sjukt bra. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar lavinartat. Mm. Och det kan jag verkligen se, hur jag har träffat andra personer som inte har levt som hemlösa, men som har förlorat väldigt mycket. Som säger så här att det är en tillfredsställande känsla på något sätt, för att du har inget att förlora.
Exakt.
Har du ingenting? Har du massa pengar och bostäder och bilar, så kan du bli av med det.
Aha. Och speciellt när du en gång har blivit det.
Ja.
För jag innan, jag har alltid haft pengar, jag har alltid jobbat, jag har alltid liksom, det har regnat pengar över mig. Så jag har inte ens, jag är helt oekonomisk, de bara flyter iväg ut också.
Mm.
Så jag var inte rädd för att bli fattig, men det är jag nu på ett annat sätt. För att nu vet jag att du kan bli av med allting. Du kan bli av med rubbet. Jag var inte medveten om det innan. Så nu finns den här rädslan lite grann i bakgrunden i allt jag gör. Att jag vill nästan inte ha någonting för att jag kan bli av med allting. Och det är så hemsk känsla.
Mm.
Det är skönt att inte ha någonting som någon. Och varenda människa i mitt liv idag försöker inte ta någonting utav mig. För att jag har ingenting att ta.
Ja, har du ingenting så kan du inte bli av med någonting.
Nej.
Litar du inte på någon så kan du inte bli sviken av någon.
Nej, exakt.
Det liksom går igenom i många delar.
Men det blir väldigt ensamt och rädd, vad säger, ett liv som i rädsla, det blir det. Så man måste balansera in det där. Du måste vara beredd att förlora saker och våga hålla till. För jag har varit alldeles för rädd, för jag vill inte ha någonting som jag kan bli av med, som jag kan tappa. Nu så vill jag investera i saker och inte vara så rädd att bli av med det. Alltså det här gäller även i ett förhållande. Jag vågar inte investera i en människa. Tänk om de sviker mig.
Ja.
Den grejen, det är berget lite högre att kliva.
Ja, det förstår jag.
Ja, där är jag inte, där är jag inte än. Jag vet inte, jag någonsin kommer mer lita på en människa.
Pratar du då om en vänskapsrelation, kärleksrelation, jobbrelation?
Alla de tre. Mm. Jag har blivit sviken i alla de tre, så att jag, inga av dem känner jag mig trygg och bekväm i att investera i. Mm. Varken i vänskap, för jag vet att de bara utnyttjar mig till slut. Och det jag kanske bara ger och ger, och så får man inget tillbaka. Sen kärlek? Nej. Tänk om någon bara utnyttjar mig och lämnar mig. Nej, jag vill inte det. Och så har jag aldrig blivit lämnad. Jag går alltid först.
För av rädsla?
Jag är rädsla antagligen, ja, troligtvis. Mm. Och jobb? Ja.
Där vet jag att du kände dig väldigt utnyttjad av, ja, Army of Lovers.
Ja, det kan man lugnt säga. Alltså det är nästan, det är nästan gränslöst hur de utnyttjade mig. Det är ju, ja, skamlöst. Mm.
Samtidigt som du skrev en bok med Carina Nunstedt och hon utnyttjade inte dig. Hon blev,
nej, det har du rätt i. Tvärtom. Jag känner att jag är så tacksam över att en människa har gett så mycket till mig utan någon annan tanke än att hon vill det. Så det är...
Samtidigt, vilken ynnest som författare och journalist att få berätta ditt liv.
Ja, men hon kände ju så förstås. Ja. Men jag tycker ändå att det är en gåva som, att hon har velat tillbringa tiden och investera det. Mm. För min skull. Det är vi tacksam.
Och nu när du tar liksom klivet ut, så kommer du behöva hantera alla de här sakerna. Alla människor och liksom jobbsituationer. Har du en plan för det?
Nej, alltså jag måste ha en plan. För att jag märker nu när jag bara säger ja till höger och vänster och gör massa knasiga saker, vilket kan vara kul ibland. Så har min karriär liksom struttat på. Den har liksom tagit de här vändningarna och det som har gjort den intressant också. Men den här gången så tänker jag nog se om mitt hus lite mera. Och vara mer professionell. Och de bitar jag själv inte är bra på tänker jag faktiskt överlåta åt någon annan och se om. Åtminstone tänker jag konsultera lite bättre innan jag bara rusar in i saker. Säga. Det kommer jag inte alls att göra. Jag kommer bara huvudlöst kasta mig i knasprojekt, såklart.
Men du är ändå medveten om det.
Ja, får vi se var det landar. Det brukar bli bra.
Är du rädd för att gå in i en djup depression igen och bli suicidal och,
alltså, ja,
gå tillbaka där du har varit liksom?
Nej, nu är jag inte det. Om du frågar mig för 3 år sedan, har jag sagt ja. Och jag tänker inte göra det heller. Jag tänker inte öppna dörren. Tänker, nej, nej, nej. Aldrig i livet. Jag kommer aldrig att våga lämna den här puppan nu. Men så känner jag inte längre. Jag är inte lika rädd att bli deprimerad. För det första har jag ju tagit mig ur... Jag vill inte säga att jag var i ett missbruk av bensmediciner. Men jag hade tagit dem i flera år. Och då blir du beroende fysiskt. Och sen var det sommar för 3 år sedan nu. Det var innan pandemin precis. Det var precis sommaren innan pandemin. För att jag hade massa planer på att jag skulle avgifta mig från det där. Och det är ingen lätt sak. Det ska man egentligen göra under läkarvård. Men jag hade bestämt mig så här hårt på sommaren där. Och jag bytte läkare och jag kände att jag gör det bara liksom. Så det var 5-6 veckor av var fruktansvärt dålig och sjuk. Men väldigt bestämd över att det här ska bara gå. Jag var bara less på det. Jag bara kände att jag kommer aldrig ta mig ur depressionen om jag inte tar mig ur det här först. Och sen kan jag säga, det var inget, jag mådde inte bra året efter. Men jag mådde bättre i grunden. Jag är så glad över det, för att jag är mig själv igen och... Nej, jag är inte rädd för att bli deprimerad längre. Jag vet ju också att det finns hjälp att få. Det är snarare så att jag är tryggare idag om det skulle hända igen. För jag skyddar mig själv bättre idag. ta hand om dig själv bättre.
Mm. Känner du också en trygghet i att du har varit där och du vet att man kan
överleva?
Ja, exakt.
Ja, och det gör jag. Mm. Det gör jag. Och det är någonting jag verkligen kommer att bära med mig. Det är att när jag ser människor som mår dåligt så kommer jag aldrig kunna vända någon rygg. Jag kommer alltid finnas där för människor som mår dåligt. För att det är så lite insats som behövs för att göra en sån stor påverkan och finnas där. Om folk bara visste det skulle de göra det mycket mer.
Mm. Och vad tror du det finns för missuppfattningar om dig som du här och nu bara vill slå hål på? Att det där stämmer inte.
Ja, vad är det folk brukar säga? Att de blir förvånade. Det finns ju saker som folk säger. Jag trodde aldrig att du var så. Jag vet inte. Kan det vara som är värsta fördomen? Mm. Jo, men vet du, jag tror folk upplever mig som väldigt gränslös och det, egentligen är jag en riktigt försiktig person. Alltså jag är så här, inte mespropp. Jag är så omedveten om när jag är gränslös, så jag tror ju inte att jag är det. Så i min värld så är jag jätteförsiktig. Och det är lite så här, men jag är inte så här, jag är rädd för att åka bil. Jag är mespropp och så här, det tror folk inte. Jag är ingen daredevil. Jag är inte så här som hoppar från en bro och bara gör tokiga saker. Jag räknar ut alla flyktvägar och allting. Jag är försiktig av mig.
Ja.
Jag sitter här och tittar och jag har ett blåmärke. Så det är, för mig har ett blåmärke, det är what?
Ja.
Jag slår aldrig i saker.
Tror du man baserar de fördomarna på din persona,
ja,
Camilla?
Ja, det är det. Den talar så emot min person.
Mm. Det är ju min hela gränslösa grejen med en persona.
En persona, det är ju liksom... min persona är så gränslös.
Ja.
Så att det är så en kontrast till hur försiktig jag är privat. Och inte blyg och pryd, men jag kan absolut vara mycket mer än vad folk tror.
Men jag vet också att du har sagt i intervjuer att du saknar La Camilla.
Ja, det har jag gjort.
Att du vill plocka tillbaka henne lite.
Ja, det...
Hon var ju cool.
Ja, jag kan säga att hon är rolig. Hon har skavfasken. Alltså ibland när jag har gått in i rollen så är det någonting... Alltså det som har bärats med i en figur som jag vet precis hur jag ska reagera i och allting.
Mm.
Det är jag men inte jag. Det är underbart att ha en sån persona.
Ja,
figur som man kan gå in i rollen. När jag gjorde det här Lucia-tåget som var så här katastrofalt.
Ja.
Då var det en sån här situation där jag kände, oh my god, nu går allting och skojar. Jag kan inte vara mig själv här nu.
Nej.
För om jag är mig själv så vet jag inte vad jag ska ta vägen. Det här är kaos. Utan då gick jag in och det var liksom amazing.
Mm.
Jag såg hur jag trollband hela publiken fast jag snubblade, höll på att bränna upp mig och skrek att jag var död. Folk kunde knappt andas. Jag såg i ögonen hur de var förtrollade av mitt framträdande.
Ja.
Och så satt jag efter och tänkte, vad god, vad var det där? Och folk kom, oh my god, du är så magisk. Så det var egentligen bara pannkaka alltihopa. Men persona La Camilla, hon kan ta upp en plastsäck and make it amazing art.
Mm. Du kanske ska fundera lite ibland när du är rädd. När Camilla är rädd så kanske du skulle fundera lite. Vad skulle La Camilla ha gjort?
Det gör jag faktiskt.
Ja.
Jag tar till henne när jag är i sådana situationer att då kommer den här personen. Jag är ju inte personlighetskluven, men det kan absolut vara skönt att gå in i den då, för att hon skyddar mig. Hon är inte osäker på någonting. Hon är självsäker. Hon dominerar sin omgivning på ett naturligt sätt.
Mm.
Fantastiskt, jag önskar jag var hon. Ja, hela tiden.
Vilken tillgång. Du har ju ändå tillgång till henne.
Ja. Jag har tillgång till henne faktiskt.
Så coolt. Camilla, tusen tack för att du ville komma och gästa mig.
Ja,
jag är så glad att du sa ja.
Åh, jag är så glad att vara här. Jag lyssnade igenom några programmen. Jäklar vad bra du är.
Åh, tack.
Ja.
Men du vet att det är gästerna som gör det här programmet.
Kanske.
Ja, om jag får vara lite... Jag har ingen La Camilla i mig. Jag är mer ödmjuk.
Du har en... Anna som...
Jag får hitta på någon persona. Ja, jag blir lite inspirerad måste jag säga.
Varför inte?
Mm.
Alla behöver den.
Och, ja, men, och lycka till nu med livet.
Tack ska du ha.
Ja. Hej då.
Hej.
Podplay, en del av